Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 145. Den mest vansinniga NBA-säsongen någonsin upplevt är på väg att ta ännu ett steg ner i galenskapens träsk. Torsdag den 9 februari är det trade deadline, baby. Vad ska lagen göra? Det finns massor av köpare, men finns det några säljare? Hur många contenders är beredda att svinga vilt efter en titel? Hur många kommer att betala ett överpris som kommer att jaga dem i åratal? Sorry Hubbe, men du vet ju precis som jag att Clippers redan har betalat ett överpris för Kawhi och Paul George och sitter nu fast där med deras load management. Nog fan tänker Clippers svinga om de kan med det de ändå har. Alltså allting är ju, annars är ju allting förlorat, så det är lika bra att köra. Boston är sugna, Milwaukee är sugna. Embiid käkade Jokic häromdagen i en MVP-duell. Om Philadelphia med Daryl Morey, som brukar säga att om du har 5% chans på en titel så måste du ge allt för att öka den chansen till 6 eller 7 eller 17. Philadelphia har 5% chans. Jag tror att de också kan tänka sig att svinga vilt. Men sen är då frågan, finns det någon som är beredd att plötsligt börja tanka och därmed ge upp en spelare som de i vanliga fall skulle vilja behålla, men i jakten på Wembanyama kanske kan tänka sig att släppa något som de i vanliga fall skulle vilja ha kvar. Vi får väl se. Lojsan, hur är det med dig?
Det är bra, tack. Jag tänkte på det när jag lyssnade på avsnittet som ni spelade in förra veckan, att jag kanske borde inte vara med oftare, för jag blir så uppskattad och hyllad av er. Vad snällt. Man har mått riktigt bra här i en vecka.
Härligt.
Ja, så det kan jag leva på länge.
Årets center.
Ja, precis.
Jaha, det var det. Jag satt och tänkte, vad sa vi om? Men, ja,
okay. Ja. Nick, hur är det med dig?
Det är bra, Skölden. Jag har en trade offer till dig. Är du villig att lyssna?
Alltid.
Alltså, så är det. Jag är redo att svälja min stolthet. Jag är redo att sträcka ut handen. Jag är redo att säga att Domantas Sabonis inte är överskattat om du går med på att ändra det angående Dame och Draymond Green. För så är det. De senaste veckorna, jag tänkte på det för några dagar sedan. Först sa du, LeBrons 38-7 förra året var tomma kalorier. Och sen i samma avsnitt ser du att Draymond Greens 7-7-7 förra året gör honom till helt ovärdelig spelare. Och samtidigt Dame Lillard som snittar 40 poäng på 50%+ på två veckor och gör 60 poäng precis efter det. Han är överskattad och sämre Draymond Green. Alltså, siffrorna överallt, finns ingen logik. Och liksom, jag måste ju rädda dig från dig själv. Så här får du ett erbjudande. Du säger att Draymond Green och Damian Lillard är i alla fall lika bra, och jag går med på att säga att Sabonis inte är överskattad.
Faktum är att det var så här att Dame fick ju frågor i samband med att de torskade den här matchen mot Los Angeles där de ledde med 25, om, alltså, som, jag minns inte exakt hur det var uttryck, men alltså där, han blev grinig för att de journalisterna i princip pressade honom på, måste ni inte trada någon för att göra någonting? Och han brukar ju vara jävligt tillgänglig. Han har ju fått någon sån här, något mediepris för att vara en tillgänglig spelare. Jag gillar att han inte ville slänga någon i sitt lag under bussen och att han tog alltså en ledarroll. Så jag accepterar ditt erbjudande.
Oj, oj, oj.
Vad händer?
Ja, det är bra. Det är ju bra hela start på.
Så vi slänger Dime och Snickers under bussen och återgår till Dame och Sabonis.
Precis. Precis, vi lägger undan stridsyxorna, men jag håller koll på Sabonis i slutspelet. Jag kommer inte säga något i slutspelet, men i slutspelet kommer jag liksom vara observant, extra observant, okej?
Okay? Absolut.
Snacka om nyttor, nya möjligheter.
Adis, hur chockad är du?
Jag är rejält chockad. Alltså, jag trodde ingen av er skulle kunna mötas i den här frågan. Det har ju varit extremt infekterat. Om folk tycker, det var ju någon som skickade en bild på liksom Skip och
Steven A
och sa att det här är Skölden och Nick nu för tiden.
Alltså så, om jag får vara Steven A så är jag beredd att köpa det.
Men jag tänker, Skip och Steven A hade ju aldrig mötts så här, så att ni är ju någonting annat, men det har varit infekterat i vår chatt, kan jag säga. Och ja, Nick, stort av det ändå att ta på den här ledarrollen och
verkligen. Verkligen.
Måste tänka på poddens bästa.
Ja. Men frågar du hur det var med mig kanske? Eller du kanske inte
Men jag frågade egentligen hur chockad är du över den här utvecklingen. Ja. Men jag hoppas att det är bra med dig.
Ja, det är bra, tack. Jag har en liten punkt här innan jag ska fråga er om vem som förlorar idag. Och det är att vår podd, jag märker ju hur den växer genom att nu, sen jag började jobba nu i januari, så har två kollegor sagt till mig, bra podd, eller något liknande. Och det första då jag ska ta, det är en kollega, hon sa till mig så här, jag var på en fest i Stockholm och så snackade vi om poddar. Och så var det någon där som sa så här, men jag gillar bänkvärmarna liksom, eller något sånt. Och det är ju helt, det är sant, alltså helt sant. Och så var det någon mer där som också lyssnade på den. Det är ju helt sanslöst. Alltså den här personen som berättar det här till mig, min kollega, hon har ingen relation till basket. Om ni, så här, det är inte något sånt, det är inte ett basketgäng, utan det är vanligt folk. Så vi är folkliga så, och då ska jag ge en shoutout. Jag frågar ju, vad heter den här människan då som hade bollat upp oss bara så där i ett rum i Stockholm? Och en shoutout till Skivsamla Lasse. Det är
där, ja.
Shoutout till dig.
Skivsamla Lasse.
Ja, Skivsamla Lasse, det är fan stort.
Ja, det är respekt.
Ja, det är stort.
Jag vill bara säga i sammanhanget, jag har också en kollega, shoutout till Seffa Hailu, gammal basketränare i Bredäng och Sätra, som nu är sugen på att börja träna igen. Han har också börjat lyssna på bänkvärmarna, så det är mycket poddtjat på jobbet så fort vi ses. Mycket basketsnack, kul som fan.
Ja, absolut. Och sen var det en till kollega som sa idag, han bara, men kul att se dig och sådär, jag har inte träffat han sen jag kom tillbaka då. Och sen så sa han så här, fan, bra podd liksom. Jag bara, what? Ja, vad händer liksom? Så shoutout till Jonas också, shoutout till dig. Ja, det var lite kul att höra.
Det är verkligen. Ja. Skitkul.
Ja. Så, men fyller år gör någon idag också, och personen fyller Big 50, alltså personen fyller 50 år, och han är en så 50 år, då får ni tänka, han är född 73, och han är känd för ja, vad ska jag säga? Han spelade på många olika positioner och gillar att prata basket idag.
73 sa du?
73.
Och spelade på många olika positioner. Det låter ju som en amerikan som skräddarsydd för svenska basketligan.
Ja, det skulle man kunna tro. Men
kan
det här
försvara på flera positioner.
Ja, exakt. Nej, det här är faktiskt en NBA-spelare, och han pappa var även en NBA-spelare, men det är före vår tid, förutom Skölden då. Så.
Jag vet vem det
är. Oh god.
Jalen Rose farsa var draftad som nummer ett. Och Jalen Rose älskar att snacka. Det är Jalen Rose.
Det stämmer tyvärr, hörni.
Grymt ändå att bara klinga in den sådär.
Jag tänkte säga att hans mest tittade match är en match där han blir slaktad. Och det är ju
Kobe-matchen
när Kobe gör 81 poäng i ansiktet på honom.
Han har ju en till som måste vara tvåa på den listan när Chris Webber tar timeout i Final Four i college med Fab Five.
Ja, ja.
Eller?
Stämmer.
Den borde vara tvåa.
Ja. Absolut. Men Jalen Rose som idag sitter, i vilken studio sitter han? Sitter han i någon? Är han på ESPN kanske eller något?
Ja. Han är på ESPN. Och sen så har han ju han har ju också en podd med, vad är det nu snubben heter?
Ja, det borde jag veta.
Jacoby, va? Jacoby.
Ja, precis. Och han sitter där med sitter han fortfarande med sitt baseballträ? Nu är det ett tag sedan jag lyssnade.
Nej, inte längre. Och Jacoby har lämnat för några veckor sedan, så det är över med podden.
Jaha, vad sorgligt. Men han har ju också en otrolig hårlinje, om ni har sett det. Annars kan ni googla på den. Men den är alltså, den är som ett barns hårlinje. Det är helt stört. Och kuriosa, han är ju den första människan på jorden som heter Jalen. Så alla andra, ja, alla andra Jalen som finns och har funnits i NBA, alltså Jalen Brunson.
Det finns ju två Jalen i Oklahoma bara.
Ja, precis. Jalen, men det finns ju Jalen Suggs, Jalen Green.
Då vet du väl Jalen Williams dessutom, båda två om jag inte helt missminner mig, så kommentatorerna har inte lätt.
Ja, nej, exakt. Så att jag har för mig att hans mamma hittade på namnet, att han har nämnt det vid något tillfälle. Han är den äldsta Jalen på planeten, så...
Sjukt.
Ja, det är ju en trendsättare, för Jalen är ju extremt vanligt
i NBA. I och för sig är det faktiskt så att de här i Oklahoma, jag kom på det, jag var tvungen att kolla för säkerhets skull. Den ena heter Jalen, precis som Jalen Rose och Jalen Williams. Ja. Och den andra heter Jalen, alltså J-A-Y Lin.
Ja, okej. Okay. Ja.
Fan, Williams. Fan, försöker skrämma våra nya lyssnare just nu.
Namnpodden. Ja, nej men kära till Jalen Rose, grattis på 50-årsdagen. Han är ju en ikon på många sätt. Kanske inte för det han uträttade på planen, men han var ju ganska bra. Det var han.
Han var väl alltså, när de torskar finalen mot Lakers, så är väl han typ Pacers bästa spelare.
Ja.
Så shout out till Jalen Rose, säger jag.
Yes.
Spelat för Bulls dessutom, bara en sån sak.
Tyvärr, ja.
Tyvärr. Här var det hårda bud. Vi rör oss raskt mot trade deadline. Det är ju så att 9 februari så är det trade deadline. Fram tills dess så kan man då trada spelare med varann. Och som jag sa i inledningen, många är nog ute efter att göra någonting. Men frågan är vad? Vi har tagit fram en eller annan fake trade bara för att se om det skulle kunna hända något. Och så kan man ju då utgå ifrån det och diskutera. Alltså, vi vet ju att LeBron har satt tryck på Lakers och Rob Pelinka att göra någonting mer än Rui Hachimura för Kendrick Nunn och 3 second round draft picks. Utan han vill ju se något mer. Det är väl lite oklart vad. Alltså Chicago har ju ryktats där också. De skulle ju till exempel kunna ge Zach LaVine tillbaka mot Russell Westbrook och de här två picksen. De berömda first round picksen som Los Angeles kan trada 2027 och 2029. Men vi får väl se vad som händer. Loisan, du sa ju att du hade ett par trades som du hade tagit fram. Ska du börja med en innan vi släpper in Nick med hans?
Ja.
Han har ju redan kommit med en trade dessutom idag.
Precis.
Just det.
Han är varm i kläderna. Nej, men det här är ju inte alls min grej. Jag har ju inte koll på läget när det kommer till vem som har vad och vad gäller picks och allting. Men lite kul kan man väl ha ändå. Och sen när du skrev igår den här, ja, kolla hur var det på ESPN Trade Machine, och jag bara, koffe, vad är det här? Han bara, men här kan man kolla trades om det funkar, så jag bara, okej, okay,
men Louise, det där är ju Sköldens startsida. Det första han gör på morgonen, han har ju trade machinen, kommer upp så här, ska han kolla nu?
Ja, men alltså, jag är ju sjukt irriterad på, eller i och för sig, jag ser ju så här, Bill Simmons kallar ju sig själv för the Picasso of the trade machine. Och det är därför jag alltid säger för att jävlas med honom att, ja, precis, och det är därför att öga hamnar på sne och näsa nere vid knän och allt vad det är. Medan jag däremot, jag är fan the Rembrandt of the ESPN trade machine. Det är inga näsor på snedden där inte. Allting funkar.
Okay. Ja, nej, men jag har också varit inne lite på det här. Det första laget jag tänkte på var liksom Lakers. Jag vet inte varför, men jag kände där, kan det hända någonting? Och de skulle väl behöva någon mer som kan skjuta. Som de kan passa till. Och då var jag inne på och tänkte, ja, men Seth Curry är en bra skytt. Bogdanovic är en bra skytt. Så då testade jag med Netta nu då, att de skickar Seth Curry i return mot Lonnie Walker och Damian Jones. Vet inte om de skulle behöva de två, men då får i alla fall det värdet jämnas ut. Men där hände ingenting. Så bara, jaha, ingen går plus eller minus. Det är lite tråkigt. Och sen så testade jag med Bogdanovic som är i Atlanta. Och då skickade jag istället från Lakers Pat Beverly och Damian Jones. Men där händer inte heller någonting. Jag bara, nej. Tråkigt.
Alltså, vi ska bara säga det till lyssnarna, att det som där det betyder att det inte händer någonting, det är att Trade Machine då har någon formel som utgår ifrån John Hollingers gamla PER.
Ja, wins och då, losses.
Så att säga, precis, huruvida liksom, hur många fler losses eller fler vinster blir det för en eller andra laget. Så om det inte händer någonting, så ja, då är ju trading ganska jämn då, i alla fall enligt det här.
Ja, Atlanta skulle vilja gå minus några matcher, men det hände ju ingenting för Lakers. Så jag bara, nej, det här var tråkigt. Ja, men då kör vi på stort då. Så då skickar vi Lillard, som vi har pratat om här nu, till Lakers. Och så byter vi bara honom mot Westbrook. Helt enkelt. Ja, men då ska ju Lakers vinna 8 matcher helt plötsligt. Så det var lite kul att jag det blev grönt där.
Den vill jag ha.
Ja, men tänk att Lillard kanske, jag vet inte, hade varit kul att se, jag anpassar där och så får, vad heter det, Portland får bort honom. Westbrook kan ju kanske lira med dem där och göra dem bättre på något vis.
Så, det som är synd med den här, det är ju att förra året så tror jag att den hade typ inte varit omöjlig. För han spelade väl jättefå matcher och var typ halvskadad och allt det där. Han missade väl rätt mycket.
Ja, han opererade ju till sist någon magmuskel. Så han var ju liksom, han var ju inte i form. Så han hade ju en svag säsong som han avslutade i förtid och opererade sig.
Exakt, men han spelar ju för bra nu.
Pratar vi rakt av Westbrook för Dame?
Ja.
Men Louise, Portland skulle inte gå med på det där om de fick Lonnie Walker, Russell Westbrook, Austin Reeves och 2 picks. Jag tror faktiskt bokstavligt talat att de inte ger honom för det.
Nej, det gör de säkert inte, men de kanske är desperata. Det är desperata tider.
Louise, du måste uppa ditt game. Vad hade du för Seth Curry? Ge oss något mer, det där duger inte.
Jag ville ha att det gick plus på denna, låt mig vara.
Ta en du istället då, Nick.
Nej, alltså... Okay. Alltså det här segmentet är ju ditt segment, Skölden. Det är du som brinner för det här. Det är du som sitter vid trade-maskinen 3 timmar i rad. Och det är du som liksom saliverar över tanken att liksom, ja, du får någonting bra för DeMar DeRozan. Jag funkar inte så där, men två trades, eller det finns 3 trades som jag tänkt på. Nummer 1, Lavin för Westbrook, 2 picks och Lonnie Walker. Vad tror du Bulls säger, Skölden?
Alltså vad jag fattar så verkar man ju fortfarande liksom i Bulls vara lite grann in denial, om du förstår vad jag menar. Att man liksom, man lever i förnekelse. Och att man fortfarande inte vill acceptera att det här laget kanske inte är fullt så bra som man tror. Man ser liksom, ja, men vi har spelat Boston 2 gånger och Milwaukee och allt vad det är. Att man sen inte kan slå Charlotte och Indiana när man behöver göra det för att gå upp på en slutspelsplats. Det nekar man liksom på. Men det är ju många som håller ett öga på Bulls för just Lavin och DeRozan och i någon mening möjligen även då vad man ska göra med Vooch. Han har ju ett utgående kontrakt. DeRozan har den här säsongen och 1 år till. Och är tydligen då teoretiskt så kan man ge honom en extension.
Så det var ju en...
Alltså det är som om Bulls skulle gå med på den... Då tror jag att men då är ju det liksom bara början. Om du förstår vad jag menar. Släpper man DeRozan, då är man ju beredd att släppa allt.
Men det var ju Lavin jag pratade om.
Ja, jag tyckte du sa DeRozan. Ja, just det. Ja, okej. Ja.
Lavin.
Ja, men det är inte omöjligt. Jag har också en trade med Lavin i för övrigt, men vi kan komma till den sen.
Sen har jag liksom Caruso till Golden State. Liksom, ja, 2 first round picks och här, varsågod, ni kan få... Jag vet inte vad ni vill ha. Skitsamma. För han är en spelare som hade passat perfekt in i Golden State. Och jag fruktar att han kommer hamna där på ett eller annat sätt. Och sen tredje traden är ju den här traden som Golden State Warriors inte gjorde i somras. Fan vad dumma de är. De hade kunnat få något riktigt jävla bra för Wiseman, Moody och en first round pick. För då visste inte folk riktigt att Wiseman är ass. Att vad heter det, Moody inte riktigt kommer bli en del av rotationen på riktigt än. Och en pick. Alltså, förstår du vad jag menar? I somras fanns en bra jävla möjlighet att få något riktigt starkt för de här pusselbitarna. Men de ville vänta ut och testa den nya generationen. Nu har de testat. Det ser för jävligt ut. Så de har ju faktiskt dodgat. Silverskedarna hade otur för en gångs skull.
Jag håller ju för sig med om det. Men det enda problemet är ju att Wisemans och Moody's lön är ju inte mer än vad det nu är, 12-13 miljoner totalt. Så de, inte ens när de slänger in en first round pick så får de ju så mycket tillbaka av den. Alltså de är ju redan över tax och sjunger om det. Så lönerna måste ju matcha hyggligt. Så de hade ju kunnat ta in ett kontrakt på kanske 13-14 miljoner. Och då fattar jag att man inte gör det. Däremot, men din trade för, okay, alltså Wiseman för Caruso, deras löner matchar. Det skulle ju kunna vara, för Caruso har ju dessutom, jag tror faktiskt att han har den här och två säsonger till på kontraktet. Så det är ju ett jävla bra värde.
Oh.
Alltså för Caruso, 2,5 år Caruso för typ 9 miljoner om året. Det är ju rätt svårslaget, även om Karn verkar ha glömt att han, det är lite PJ Tucker över honom, man har glömt att han kan skjuta. Men ja, men kul. Men då kan jag börja med den trade som var störst liksom ur min synvinkel. Och det är ju det att Dallas behöver göra något. Jag kollade faktiskt upp, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka årtal det var. Men Dallas är ju skyldiga New York Knicks en pick. Men sen har de några picks i rad, så de skulle kunna ge upp 2 first round picks. Så de skulle ju kunna då ge Spencer Dinwiddie och Dorian Finney-Smith till Chicago Bulls för Zach LaVine. Och då picks. Och där är det roliga att Chicago Bulls, you have not affected the winning percentage of this team. Alltså det skulle vara ungefär samma. Medan Dallas skulle vinna 5 matcher till. Så den är ju spännande på det sättet. Då får ju liksom, sen om det är den stjärnan så att säga som Luka behöver, det är väl tvek. Men det Zach LaVine är absolut bäst på, det är att skjuta bollen när han har fått en bra passning. Så han skulle ju, alltså offensivt skulle han ju vara dödlig med Luka, tror jag. Så det, den tyckte jag var lite rolig.
Ja, men den kan jag vara med på.
Vad säger Nick?
Alltså jag tittar på Köping Norrköping, jag kan inte fatta att Köping leder med 36. Det är ju fan i mig. Va? Det där är ju bizarrt. Vad var det du sa? Du sa ju Dinwiddie för
Dinwiddie och Finney Smith för LaVine.
Ja, det är ju en bra trade. Det är ju bra trade för båda lagen, för den är bra. Den är bra. Mm. Du är inte dum.
Mm, good. Sen kunde jag inte låta bli att försöka hitta någonting för Sacramento, och alltså jag tänker mig också att jag tycker lite synd om Rashawn Holmes som sitter fast tillsammans med 3 andra centrar på bänken och fick ett nytt kontrakt som vi tyckte var bra förra året. Han tjänar 11 mille, och jag tycker att Philly kan ju inte spela Montrezl Harrell i slutspelet, tror jag, när det börjar dra ihop sig. Så då skulle de kunna få Rashawn Holmes som backup center, och så ger de upp Thibault som de ändå inte spelar och Korkmaz som de ändå inte spelar. Då får Sacramento en defensiv spelare som jag tror att han skulle kunna funka bättre där. Han dödar inte deras spacing på samma sätt. Och Korkmaz är en skytt till.
Vilka sa du skulle till Sacramento?
Korkmaz och ja. Matisse Thybulle. De är ju 2 totalt olika spelare. Korkmaz kan inte spela försvar på en julgran men kan skjuta bollen. Thybulle kan inte sätta ett skott i havet men kan spela försvar på vem som helst.
Jag tror det.
Och så får de Rashawn Holmes som liksom, de spelar inte honom särskilt mycket, och de har andra centrar. Alltså ja. Backup-centrar till Sabonis.
Ja. Varför inte?
Sacramento borde göra något, tycker jag. Alltså de och just där, i och med att de har typ 3 centrar till bakom Sabonis, så är just en center kan de faktiskt vara med.
Holmes är ju en bänkvärmare favorit ju. Alla vi här
i Ja, men jag vet, det är det jag säger. Han spelar ju inte mycket i och med att Sabonis spelar center.
Jag blev chockad när jag såg att han snittar så lite.
Men jag tror att det lite grann också hänger samman med att säsongen börjades ju med att han anklagades för vad det nu var. Alltså någon typ av misshandel med barn och allt vad fan det var. Men det verkar ju som att det absolut inte ledde någon som helst vart. Men han fick ju en tung start på säsongen, och det kan ju vara det som har spilt över och gjort att han. Och sen har de då, har ju faktiskt då Trey Lyles som de spelar lite grann som backup både på 4 och 5. Han har varit riktigt bra för dem. Och som sagt, de har Alex Len också. Så de behöver ju inte Holmes egentligen. Men han har ju ett bra kontrakt. Jag tror ju absolut att någon är intresserad av honom till de pengar han har som backup center. Sen har jag en som jag tycker är... Som jag tror faktiskt att Golden State skulle kunna... Alltså om de nu skulle få för sig att de kan ge upp James Wiseman. Att de tycker att nej, men vi ger upp honom. Det här, det händer liksom inte. Då skulle de kunna ge... det här är faktiskt otroligt konstigt tycker jag. Jag fattar inte den här. Men de skulle kunna ge James Wiseman och till exempel då Patrick Baldwin eller Ryan Rollins för att matcha pengarna. Kanske till och med lite mer så de sparar en miljon eller två. Mot Jay Crowder från Phoenix.
Mm.
Det intressanta är att Phoenix, you have not affected the winning percentage of this team. Det vill säga att de får in två spelare som spelar istället för Jay Crowder som inte spelar. Det är helt ointressant. Däremot gissa hur många matcher som Golden State torskar på att ta in Jay Crowder istället för James Wiseman. Minus 13 wins.
Va?
Jag fattar inte det. Vad fan händer?
Ja, men det är ju Jay Crowder-effekten. Du vet ju att han kan vara glödhet i tre månader. Och sen vet du att han kan fan inte träffa havet på tre månader.
Jo, men
så
men
de tänkte att det är de här tre månaderna då han är kall.
Jo, men alltså minus 13. För det är ju dessutom, jag menar, det är svårt. Alltså, Wiseman spelar ju inte ändå. Alltså, förstår du? Det är liksom, i värsta fall om Crowder inte ger någonting. Ja, men då spelar man inte honom heller. Då händer ingenting. Men minus 13 vinster på Crowder. Jag tycker Crowder skulle passa in... Om man nu är i form liksom, så skulle han passa in bra i Golden State. Att han spelar bra försvar. Han kan skjuta bollen i alla fall vissa dagar. Och han är lite större än det här. De vill ju inte spela sina tre små guard samtidigt. Och då har de någon till som fungerar som fyra bredvid Draymond när de vill spela Draymond som center.
Ja, det var sjukt faktiskt.
För i dagsläget så har de ju typ Kuminga och Michael Green. Och Kuminga är ju helt okej tycker jag. Han börjar ju faktiskt visa sin potential. Men jag är ju inte säker på att du vinner en titel med Kuminga på liksom 30 minuter per match.
Nej, han är inte där än.
Det känns inte så. Jag gillar Kuminga och tror att han kommer att bli riktigt bra. Men kanske inte att han liksom är en så viktig spelare nu i ett titellag.
Skölden, jag måste säga en sak. Du vet att många GMs i NBA har inte bakgrund som spelare på hög nivå. Du, alltså, jag har sett trades genom åren i NBA som låter mycket sämre än det du har föreslagit. Så du kanske borde ha blivit en GM i NBA. Du borde kanske liksom sökt. Vad heter han i Minnesota? Khan. Vad heter han? David Khan.
David Khan som Bill Simmons gjorde narr av typ 3 år i rad.
Och sen snubben från Memphis som tradade Gasol för...
för Gasol och lite löst drivande
alltså, sådana där trades. Liksom, du tänker ju i alla fall rimligt. Henrik Sköldstad, vilken jävla man. Vilken jävla man.
Jag har faktiskt... Jag försökte få ihop en trade till men jag fick ingenting som jag tror att Clippers tror jag vill göra någonting. Och det ryktas ju mycket att de vill ha Fred VanVleet. Men jag hittar faktiskt ingenting som jag tror att Toronto skulle vilja ha, även om de får en pick. Alltså jag försökte med Luke Kennard. Känns som liksom, de behöver någon som kan skjuta bollen. Så Luke Kennard skulle de nog vilja vara intresserade av. Men det måste mer till för att pengarna ska matcha. Och ingen tar ju Luke Kennard straight up mot Fred VanVleet. Så de måste ju ge någonting till.
Oh ja.
Så, alltså någon som är något att ha. Och jag tror att den som Toronto skulle vilja ha är den som Clippers inte vill ge upp. Och det är ju Terrence Mann. Han har ju startat rätt mycket åt dem som typ guard, point guard. Liksom lite beroende på vilka han spelar med. Men han har ju fått spela mer och mer. Och vi vet ju att han kan hänga 39 i en konferensfinal mot Utah. Så ja... Han är fortfarande kvar på sitt rookie-kontrakt. Så han måste ju matchas in med någon som har lite mer pengar. Men jag hittade inget där som jag verkligen gillade. Men det, jag kan tänka mig att Toronto är beredd att trada VanVleet. För han vill ha en extension. Och är väl liksom känns som att han är på väg ut. Och Toronto är en besvikelse i år. Så de är nog beredda att göra något i alla fall. Så det är väl han och Anunobi känns det som. Jag tror inte att de vill trada Siakam. Och de vill absolut inte trada Barnes. Så det är väl VanVleet eller Anunobi som ligger närmast i hans och tror att det kan hända något med.
Där, det årliga fake trades-segmentet som Sjölström älskar.
Jag älskar det, jag gör ju verkligen det. Men måste vi inte innan vi avslutar det här och går till lyssnarnas hot takes bara säga någonting om Embiid mot Jokic?
Kör, slakt.
Som var i lördags. Det var ju faktiskt ganska... Alltså det intressanta var att trots en bit var så bra så höll ju faktiskt, hade ju Nuggets hade ju matchen en bit in i fjärde kvarten, hade matchen men de ledde en bit in i fjärde kvarten. Sen tog ju Philadelphia och framförallt en bit liksom 48-17 och med sinnessjuk procent och Jokic kunde ju faktiskt inte göra någonting.
Han skulle visa folket efter All-Star.
Han var sjukt motiverad. Ja, alltså sjukt motiverad. Och det var en väldigt underhållande match faktiskt. Och kul att se två gå upp sådär. Men jag tycker att Embiid dominerade Jokic i den här matchen faktiskt.
Ja, det gjorde han ju. Det är ju liksom, sen är det ju då, alltså de är ju lite olika spelartyper. Och jag är ju inte beredd att ge Embiid MVP riktigt än. Men i den här matchen så dominerade Embiid Jokic.
Fast vi måste ju konstatera några saker här innan vi går vidare. Nummer ett. Det är så att Embiid man såg från början. Han gick för att göra massa poäng. Jokic spelar det han känner är bäst för laget. Alltså han fungerar inte på samma sätt. Mm. Nummer två. Precis som du säger själv. När jag la mig. Då ledde Nuggets med typ 15 mot slutet av tredje perioden. Mm. Och sen när jag vaknar på månaden så ser jag att Addis twittrar att Embiid är typ GOAT. Jag bara, vad fan har hänt? Så sen gick jag in och jag bara, shit, Jesus freaking Christ, vilken jävla comeback de måste ha gjort. Grejen är att Jokic är bättre basketspelare än Embiid. Jag vet att Addis, du vill inte höra det där, det är han. Men samtidigt, jag kan känna att Embiid är most disrespected spelare i NBA just nu. För att han snittar 33-10 i ett lag som är på uppgång och spelar bra och får inte starta i All-Star-matchen. Alltså det är ju fan i mig skämmigt. Och får han MVP så skulle det inte bli less liksom. Men man kan inte... Alltså det är du som skriver... Det var någon som tweetade, Jokic, when the lights are the brightest, han levererade inte. Man bara, mannen, det är omgång 51 grundserie, han skiter i. Han kör sitt game precis som han kör alla andra matcher liksom. Förstår ni vad jag menar?
Ja, nej, men jag hör det, och Jokic är grym, det är inte det jag menar. Men han har problem att försvara mot Embiid 1-on-1, det har han. Alltså,
Men det har ju alla i NBA. Mm.
Jo, jag fattar, men alla är inte MVP-kandidater, förstår vad jag menar? Alltså,
nej, Embiid är ett monster. Han är ett monster, alltså, han är verkligen sjuk.
Alltså jag, han är ju, han är helt jävla sjuk offensivt. Alltså han, scorer. Helt otroligt faktiskt. Men det var en jävligt kul match i alla fall.
Jag tycker en sak till om den där matchen. Jag har tittat lite grann på Philly på slutet när det liksom blivit mycket snack om Embiid. Och den här matchen tyckte jag kändes ju hetare än när de har mött Nets. Det känns som att Philly är över det här med Ben Simmons. Det är någonting de bara inte bryr sig om. Men alltså, low key så gör ju James Harden en jävla säsong.
Ja, gud ja. Han snittar 11,5 assister per match eller något sånt.
Ja, och han verkar ju på något sätt ha köpt det här. Att liksom, okej, det här är faktiskt en bidslag. Jag är the table setter åt en bid. Och han är ju ruskigt bra på det. Alltså... Mm. Jag menar, det är ju så. Och just det här när han får spela med Embiid och han kan söka, eller liksom, han har en sån tydlig måltavla för sina passningar och han inte behöver skjuta lika mycket, så kan han ju skjuta smartare. Så han skårar ju liksom, vad är det, 22 någonting med bra procent, 11,5 assist. Sen blir han ju då överkörd i försvar för att han inte har någon lust att spela försvar just den dagen. Men det skulle förvåna mig mycket om James Harden inte blir All-Star. Det var ju inte självklart när säsongen började att han skulle bli det.
En sista sak innan vi går vidare. När vi pratade om vem som är överskattad. Du sa Dame, det var ju många som hörde av sig och sa det var helt galet. Jag sa att Harden är överskattad, inte en enda person sa något. Då vet ni hur trötta folk är på James Hardens kollapser i slutspelet. Han måste visa det här i slutspelet.
Ja, men annars... så är det ju. Men jag tycker om man tittar på, jag håller med dig om det, men om man tittar på hur han har sett ut så att säga i Brooklyn och Philadelphia förra säsongen, så är det här ett stort steg framåt. Han ser ut att vara i ganska bra shape till att börja med, och det har han ju inte varit sen näst sista året, eller sista året som han var i Houston lite längre.
Mm.
Så det är ju någonting har ju hänt, och det är ju klart liksom, det är ju contract year i praktiken för James Harden också. Mm. Han har ju en player option nästa år på 33 miljoner, men han behöver ju inte ta den. Han kan ju få ett större eller längre kontrakt. Det är därför ryktena går om att han skulle vara på väg tillbaka till Houston.
Det känns fabricerat. Vad ska han till ligans sämsta lag och göra och spela med massa...
Stripklubbarna, baby. Stripklubbarna. Du vet vad det är.
Jag kan säga så här. Jag tror att det finns stripklubbar i Philadelphia också i och för sig. Men däremot är det ju som du säger, Addis,
att ja, så
det är klart att det är klart att agenten har ett intresse av att säga att det finns liksom möjligen en vilja att göra någonting annat när ja. Harden... Han har ju struntat i ett par extensions. Han struntade i någon extension från Houston. Han tog inte Brooklyns extension. Han har ju lämnat rätt mycket pengar på bordet.
Mm.
Han hade ju kunnat, alltså om han hade signat någon av dem, så tror jag att han hade kunnat liksom ha 200-215 miljoner garanterat. Nu har han tjänat typ 60-65. Så nog tror jag att Harden vill ha betalt, och då passar det ju bra att lägga ut det här ryktet om att Houston eventuellt skulle vara ett alternativ för att tvinga Daryl Morey och come up with a bag.
Ja. Då går vi vidare.
Hot takes. Yes, lyssnarnas hot takes. Kör, Addis.
Lyssnarnas hot takes. Vi har fått in över 50 stycken på olika platser, så jag säger så här: jag kommer behöva solla, och det är inget personligt, utan jag drar bara några, och ja, det är för många helt enkelt, men vi älskar dem och fortsätter skicka in dem, för att vi kommer ha med dem liksom. Men
Addis, berätta var de ska skicka in, för att vi har haft lite problem att samla ihop alla på ett och samma ställe.
Ja, men skicka gärna via tråden på Twitter som vi skickar ut, eller svara på vår Instagram story. Visst är det så?
Precis.
Exakt.
Mm. För det är skitsvårt för oss om ni skickar liksom i Sköldens inbox, så ska man screenshot och lägga någonstans.
Yeah.
Och så får ju liksom Bänkens inbox och det där andra inboxet, för att vi inte följer alla våra liksom följare, då hamnar det liksom i skräppost. Alltså, förstår ni vad vi menar? Snälla, tråden på Twitter, eller om ni vill vara anonyma, Instagram story, och då kommer det inte visa sig det är ni som har skickat just den den hot taken, inte inbox, utan tråd Twitter eller på storyn på Instagram.
Ja, vi går vidare. Då tar vi det. Är ni med? Första då. Vår vän Alberg säger att Jamal Murray är överskattad. 16,6 poäng på 44% skytte genom sin karriär. Ser washed ut efter sin senaste skada.
Han är inte överskattad. Jag anvisade i bubblan att han har den här extra gearen där han kan göra 50 poäng i en slutspelsmatch. Däremot så kan man tycka att han inte riktigt har levt upp till just de förväntningarna man hade när man såg att han och Jokic funkar bra ihop. Man kanske trodde att han skulle vara lite längre fram i utvecklingen. Men jag tycker ändå att han spelar okej med tanke på att han var borta i ett och ett halvt år. Jag tycker inte att han är överskattad. Eller worst.
Nej, håller med.
Mm. Bänken gillar Jamal Murray. All right. Då, Skölden, den här vill jag ha ett svar av dig ifrån. På den här då. Abdullah Yassin säger att Kawhi Leonard är vad Scottie Pippen skulle ha varit om han var första option i sina lag.
Alltså, det ligger ju mycket i det. Pippen var ju, eller känns ju på något sätt som förebilden till Kawhi, med lite annan spelstil i och för sig. Alltså, Kawhi är ju, tycker jag faktiskt, även om Pippen, men Pippen visade ju den där säsongen han spelade själv utan Jordan, så visade ju han vad han kan göra som en first option. Han tog Chicago, jag minns inte vad de, vad hade de, vad är det vi brukar säga, 55-27 eller något sånt där, utan Jordan. Och sen så åkte de, tycker jag, fortfarande på en domartabbe mot New York Knicks, som de ju då möjligen hade kunnat ta. Då hade de gått till konferensfinal. Det är ganska imponerande utan Jordan. Så jag är här för den taken. Mm. Och tycker att Kawhi ska känna sig smickrad.
Noah Järvbäck säger att Ben Simmons spelar inte i NBA om 2 år. Den här är het och jag gillar den.
Oj.
2 år.
Den är stekhet, men ja. Jag tror faktiskt att Simmons gör det. Han har för, alltså, vi vet ju...
Alltså han har 2 år kvar på sitt kontrakt. Ja. Så att tanken är då att när hans kontrakt tar slut då med Nets... Då
så han får han ingen nytt.
Ja, någonstans. Ja, det är det. Man vet ju att han kommer få något... Man får alltid någon chans, du vet.
Det, ja, men det är ju någon som, alltså om man inte typ mår så dåligt eller liksom bara absolut inte klarar av det här, att han självmant mer eller mindre lägger av. Det skulle ju kunna hända, vad vet man. Men så många spelare med liksom motsvarande talang, han är ju ändå en all-star-talang, liksom, så är det ju. De får chanser, och om 2 år, vad är han då? 27 eller något sånt där?
Jag vet inte hur gammal han är, men ja, något.
Nej, men alltså, han är ju i alla fall inte 30.
Nej, nej.
Och då ska han ju teoretiskt vara liksom, om inte annat, i sin fysiska prime. Han är född 96, så han är 26 idag. Så om 2 år är han 28-29. Jag köper att taken är het och att den är rimlig, men jag tror att han får ett kontrakt till.
Det är för mycket pengar på bordet. Hur många år har han kvar på kontraktet, Skölden? Vad sa du?
Jag tror att det är 2. Det är precis 2. De 2 år som Noah pratar om.
Ja, i och för sig. Det är en bra hat-take.
Det är en riktigt bra hat-take.
Han skulle kunna bara säga jag är trött på det här. Eller ja, det kommer han aldrig säga. Han kommer säga yeah man, I'm confident. I'm gonna shoot 3-pointers.
Jag skjuter 3 år i år. Jag skjuter 3 år.
Sådär 38 bass så kommer man säga sådär liksom. Bara låtsas vara självsäker. Fy fan.
Vi måste ha en sån här 3-poängs counter på honom varje avsnitt. Jag undrar om han har skjutit någon mer. Jag har inte kollat det, men jag gissar på att han absolut inte har skjutit en 3 sen sist vi pratade om det.
Hur går det med straffkast då? Någon som vet?
Alltså han har skjutit en 3 i år, så han har inte skjutit någon mer sen den där han blev tvungen att hojsta när det var typ 1,5 kvar på klockan eller vad det var.
Ja, han straffkast, jag såg att han faktiskt har skjutit några, men det är så här 2 per match liksom och sådär. Men han har inte så här nollat för många matcher nu. Det är någon enstaka han nollar. Men den där streaken han hade, vad var det? Typ så här 2 månader med 0 straffkast. Ja, det var helt sanslöst.
All right. Ja, att han inte satte något. Han sköt ju några stycken. Men ja, alltså, han började missa. Han var 0 för 0 27 november. Och sen så satte han inget straffkast förrän han var 1 för 4 mot Chicago den 4 januari. Så det är över en månad som han inte satte något straffkast, och vad det nu är, 10-12 matcher.
Det är sanslöst. Ja, jag har en sjukt het här från Tobbe. Han säger att han tar hellre Jaren Jackson Jr. över LeBron kommande 3 åren.
Jaren Jackson?
Ja, exakt. Louise bara, vem fan är Jaren
Jackson? Alltså, jag vet vem han är, men jag kände bara...
Ja, nej.
Lite nu.
Den här är ju överhet. Den här är ju, den kokar ju och...
Egentligen inte, för att LeBron är ju 38. Det logiska är ju att han kommer bli washed någon gång snart, men han visar ju inga tendenser på att bli washed. Medan Jaren Jackson, fan, är inte han typ skadebenägen?
Men han kommer inte komma upp i LeBron.
Framförallt är han foulbenägen. Han faular ju typ mest i NBA. Han spelar väl liksom vad det är 25 minuter per match. När han borde spela 32-33 i alla fall. Så det är... Men jag... Ja, men som sagt. Det bygger ju förstås på att LeBron förr eller senare blir washed. Och det blir den ju. Det vet vi ju. Sen är det frågan liksom exakt när. Men han är 38.
Jo,
han måste ju också komma upp i en... väldigt mycket bättre nivå än vad han är just nu. Ja. Jag vet inte om han är typ för att han alltid faller ut sig mot Golden State. Ja, det var han med 6 fouls. Just det.
Alltså, ja. Fast man måste ju ge det att Jaren Jackson Jr., om han spelar tillräckligt många matcher, förmodligen kommer att bli Defensive Player of the Year.
Ja, ja, men hur som helst så kan man säga så här att LeBron ska ha...
Och snittar 16-7 tillägg.
Ja. Det ska till ett jävla hopp ändå om han ska upp, alltså så här, LeBron ska verkligen ta ett dive, och det tror jag inte att han gör faktiskt.
Jag tror att LeBron tar en dive inom 3 år, men det här året och nästa kommer han ju inte att göra det, det tror jag inte.
Ja, men en dive från 30 poäng per match är ju ganska bra ändå, är du med?
Beroende på hur mycket dive, men ja.
Ja. Mm. Ja, vi får väl se helt enkelt. Vi går vidare. Jag försöker ta... Tobias Jonsson säger att OKC är med och slåss om titeln om 3 år. Och Shay är en MVP då.
Varför inte? Varför inte? Jag tycker att de bygger på bra där. Jag tycker att de... Alltså när de gav exempelvis det där kontraktet till Lou Dort, många sa, fan vad dum i huvudet. Det visade sig vara mer än rätt. Han än, som Skölden säger, winning player. Gör små saker som behövs för att vinna matcher och liksom utvecklas för varje år. Jag tror att de är på rätt spår. Varför inte? Tjej är sjuk.
Chattan börjar spela så.
Ja,
alltså,
jag vill bara säga det om Lou Dort, att han får, jag får med att han har ungefär 18 miljoner om året, och det är som vi vet från förra avsnittet, du får ju Addis, så det är klart det är rätt att ge Lou Dort 18.
Ja, men så är det. Men Chet ska ju in i det här, de kommer ha pengar att spendera, kanske ingen vill gå till Oklahoma.
Ja, men de har ju 3 miljoner picks. Så, ja. Och har ju liksom som sagt en och annan att trada. Och Giddy och Shay är ju liksom helt och hållet legitima som starting backcourt. Och sen är då bara frågan, vad kan vi komplettera det här med? Vad får de i årets draft? Hur blir Holmgren? Men de är ju i den situationen att de måste börja göra någonting av sina picks, för de kan inte ta in alla picks de har.
Nej. Exakt.
Så det är ju liksom, och nu ser de ju då så här bra i tjej. Nu, alltså, jag är inte säker på att de gör någonting nu vid trade deadline, men det är ju bara en tidsfråga innan de börjar agera för att bli ett lag som är liksom topp 3 i West.
Mm. Ja, vi köper den helt enkelt. Vi tror att de är contenders.
Den är inte stekhet, men den är ganska het, men jag köper den.
Ja. Man under bord säger att LaMelo Ball är tillsammans med Trae Young NBA:s mest överskattade spelare.
Jag finns här för den här tanken. Ni vet
det, klart du gör.
Jag finns här. Jag är tillgänglig. Ge mig mer. Jag gick in på LaMelo Ball stats och jag såg att han och hans jävla trasiga bössa, procenten har gått ner 40 från golvet, 36 från 3, och det känns så sjukt skönt. Jag sagt det från början. Jag kunde inte tro att den är, alltså, det är inte skottrörelse. Vad fan är det? Glitch. Att den där glitchen skulle leda till att han skjuter 40% från 3. Alltså, jag mår dåligt över det, men det kommer jämna ut sig över tid. Båda de två är fantastiskt bra basketspelare. Båda två håller All-Star-nivå. Men ja, jag finns där för den hot-taken. Jag älskar den. Jag blev glad när jag läste det.
Ja. Det är alltså mycket hype kring dem.
Det är som sagt, det är mycket hype runt dem, och det finns ju en eller liksom, och sen är det ju, tycker jag lite grann, man måste ju vara tillräckligt bra för att det ska vara intressant att säga att någon är överskattad, och båda två är tillräckligt bra för att det ska vara intressant. Men Atlanta low-key börjar ju faktiskt gå lite bra nu igen, så det är nog lite lättare att säga att LaMelo är överskattad just nu.
Men såg ni för övrigt att när spelarna i NBA får ju också rösta på All-Star-matchen, och jag noterade att Trae Young låg på 13:e plats i East.
12:e va?
Ja, var det 12:e? Okej. Okay. Ja. 12:e plats i East när spelarna själva röstade. Och det är ju... Det säger någonting om hans status i NBA. Gör inte det?
Alltså jag tror ändå att det säger lika mycket om att folk inte gillar att han som är typ 1,83 säger att någon är too small som är 2 meter. Alltså att jag tror att det är mer egentligen en attitydfråga. Alltså vissa spelare skiter ju det där. Alltså Willy Hernan Gomez fick röster, eller om det var Juancho Hernan Gomez, jag kommer inte ihåg. Alltså någon av dem fick röster. Alltså det är ju en del av de där spelarrösterna är ju bara ett skämt. De bryr sig inte.
Nej, absolut. Men alltså så här, 11 guards över honom, det är ändå anmärkningsvärt. Det är ju...
jag håller med, man reagerar på det. Men jag tar det mer som att folk stör sig på honom än att de egentligen tycker han är dålig.
Ja, kanske.
Om du förstår vad jag menar.
Ja. Jonas Lantzar säger att Prime James Harden, när han var som allra bäst, ska vi säga, det är någonstans något år sedan, 4 år sedan kanske.
16-17 va?
Nej, 17-18. 17-18, 16-17 var okay. Westbrook, 17-18 Harden.
5 år sedan, han, den James Harden, tar vem som helst One on one. En mot en slår han alla.
Vadå, räkna med Kevin Durant och Michael Jordan?
Antagligen, ja.
Nej. Det finns en handfull spelare. Även fast jag förstår logiken. Det finns en handfull spelare han inte slår.
Durant är väl en av dem.
Givetvis.
Jordan tänker inte lika farligt, men...
Får Harden börja med bollen så är han ju farlig för vem som helst, eller på att säga, så är det ju. Men om han inte får börja med bollen så finns det nog rätt många som vill ha ett ord med i laget.
Ja, ja. Ja, men Durant, LeBron och det är väl dem. Ja.
Du vet ju att Jordan skulle spöa skiten ur alla bara för att han är så jävla grinig. Så det är ju, ja, it is what it is.
Ja. Okay,
du såg apropå det, nu när du sitter och skyddar LeBron, du såg att Pat Riley satte upp Kareem som the GOAT.
Ja, men sen förklarade den varför, och det har ju att göra med deras personliga relation. Så försök inte nu.
Absolut, det är klart att det är ett skydd, eller vad man nu ska säga, av Kareem. Men det är ändå intressant. Men det är klart att han spelade mot honom i high school, han coachade honom. Och till skillnad från LeBron så drog han inte när de hade torskat en final. Det tror jag sved för Pat Riley att liksom... Jaha, så du kommer hit och spelar 4 säsonger och när vi får stryka en final så drar du. Det tror jag inte Riley gillade. Och så då tar han Kareem.
Jag har för mig att i avsnitt, mellan avsnitt kanske 5 och 15 så har jag redan sagt att det är munkavel på allt prat om Riley. Så att vi släpper honom själv den.
Det minns inte jag, men jag minns däremot att du i din spree där, så i din spree på den tiden du höll på med hot takes, så var Pat Riley en av dem som du använde motorsågen till helt enkelt för att skära ner dem till lagom storlek.
Ja, så var det. Ja, all right, Louise, vi har fått här från mannen din Coffee, han har skrivit följande att... Mr. Triple Single, det är alltså Draymond Green. Det tycker jag är ett otroligt namn för honom. Brukar han kallas det. Men han tar honom över Ben Simmons som han är GM. Och tror att Nets, Warriors, Sixers också hade gjort det senaste 2 åren. Jag håller med. Jag tar Dre över honom. Men egentligen, konceptet Ben Simmons är ju en bättre version av Draymond.
Konceptet, ja. Men
Louise, är du här?
Ja.
Men allting utom konceptet är ju liksom är ju inte i närheten av vad Dre faktiskt har gjort. Nej. Alltså det är ju...
Men när Ben var som bäst, när han faktiskt var bra, när han snittade, vad kan det ha varit? Alltså han scorede
15-8-8 eller något sånt där.
Ja, exakt. När Ben var som bäst, har han någon suck mot Draymond Green?
Ja, men alltså det jag tycker ändå man måste ge Draymond, det är ju ändå det här när det har dragit ihop sig. Som sagt, alltså Ben Simmons har inte ens varit i en konferensfinal. Dre har ju en claim, om man inte hade sparkat LeBron på nötterna så hade han ju teoretiskt kunnat bli Finals MVP.
Med det sagt, Skölden, om Ben Simmons lirade med Steph, Clay och så vidare. Nu pratar jag inte om dagens Ben Simmons.
Ja, men jag fattar. Ja, men han hade ju varit en perfekt spelare för dem i det perspektivet. Mm. Ja.
Mm.
Men sen ska man ju ha, alltså, jag vet inte vad man ska kalla det för, men... Ja, men något självförtroende, någon attityd, någon vilja, någon spelförståelse. Yeah. Alltså det är ju liksom, som sagt, Ben Simmons-konceptet är ju otrolig. Men han har som sagt fortfarande inte ens spelat en konferensfinal. Och är ju nu liksom nere på att Brooklyn spelar honom inte de sista 9 minuterna i fjärde kvarten. För då blir han bara hackad.
Mm.
Okej, du ska ut i krig. Du ska välja 2 personer. En av dem har tung artilleri. Allt modernt. Och han ser, jag älskar att kriga, men du vet att han innerst inne är osäker. Eller tar du en jävel som har en gammal bössa som är 1000% övertygad att han kommer vinna kriget? Vem tar du med? Tror fan du tar med han med liksom gamla bössan som har liksom irrational confidence som Draymond Green? Det där är inte ens en diskussion. Tror fan man tar Draymond Green för jag gillar inte Draymond Green, det vet ni. Alltså, det behöver vi inte prata om. Men givetvis tar du personen som tror på sig själv som in i helvete och går ut i krig med honom. Jag är inte snubben som har tungare artilleri, men fan hatar, egentligen hatar att liksom allt som har med krig att göra.
Men en fråga. Fyra år sedan typ när Ben Simmons snittade, jag kollade nu, han snittade ju 16,9, 8,8 returer och typ 7 assister.
Där 7,7.
Och då, ja, 7,7. Där och då tänkte man att Ben Simmons var den här personen som du beskriver, Nick. Jag minns inte, det är därför jag frågar.
Nej, nej, då tänkte man att han är ung up and coming spelare som kommer bli något riktigt bra.
Ja. Ja, men hur som helst,
han var ju någon av de där säsongerna. Jag tror att det var ju 18-19. Då var han ju faktiskt third team All-NBA, vad jag vill minnas.
Mm. Ja, han är ju 3-time All-Star, är inte det på raken?
Jo, 3-time liksom. All-Star, ja. 2019-2020 All-NBA, Rookie of the Year, 2-time All-Defensive,
ja.
Ja, Styrs Champ. Så som sagt, men det är ju det som är bekymmersamt. Sin andra proffssäsong när han är 22, då snittar han 17-9-8 i princip, om man rundar av siffrorna lite grann. Nu är han 26, har missat en hel säsong, spelar 27 minuter, snittar 7-6-6.
Ja.
Eller 7-7-6 beroende på hur mycket man vill runda av liksom.
Ja, men det är väl sista gången vi försvarar Ben Simmons här och säger att vi håller med dig, Kofi. Vi köper det. Absolut. Några SPL-takes. Jag tänker vi ska väcka Nick här då. Vi börjar med från Lars Niklasson att det är dags för Luleå att kicka coachstaben och in med nytt folk. Till och med jag som är Luleå-apologet ser att det inte funkar.
Nej, men det är dags och jag tror att många i Luleå börjar inse det och... Jag börjar tro att det kanske är dags att ändra på strukturen för hela klubben. För man har verkligen kört fast på ett sätt som är nästan pinsamt liksom. Så som de förlorar sina matcher, det är inte okej för en stor klubb som Luleå är. Jag har sagt hela tiden att jag tror inte att Håkan Larsson, jag vet att Håkan Larsson är en fantastisk baskethjärna. Många ser att det är hans tur att bli head coach. Jag tror inte att det är lösningen. Jag tror att det bästa lösningen du kan få är att ta med Boris Balibrea. Låt Boris Balibrea ta med sig Gustav Hansson. Börja där. Bygga om därifrån. Jag tror en sån lösning är mycket hetare än att man fortsätter. Eller kanske förlänger Peter en gång till för tusende gånger. Alltså, jag vet inte. De har ju gått ner sig. De har gått ner sig och den här storklubben som Plannja var, det är ju bara ett minne blott nu. Jag tycker att Peter är en underskattad tränare om du tänker på honom historiskt sett. En av de största vi haft. Jag tycker Lars Mosesson är en av de viktigaste personerna vi haft i svensk basket. Det är någon som gäspar där. Är du skölden? Är det du skölden som gäspar när jag pratar SPL?
Tror du att jag skulle gäspa när du pratar om Lars Mosesson så mycket som jag gillar honom? Inte en chans.
Addis, för fan! Ja, men i alla fall...
Wrap
jag,
it up, Nick. Säg
de behöver börja om. Vi går vidare. De behöver börja om.
Nick
sa,
innan vi börjar,
han vaknade i alla fall Addis.
Ja, jag vet, men Nick sa ju så här innan vi börjar med hottex. Vi ska vara rappa idag med hottex. Luleå, de vill prata 7 minuter.
Ja, vi går vidare.
Ja, vi går vidare. Han skickar faktiskt en rolig till Lars. Han säger att sätter man in LeBron James i fryshuset så vinner de inte SPL. De skulle inte slå något välfungerande lag i en slutspelsserie. Däremot sätter du in honom i vilket annat lag som helst så vinner de SPL. Den har någonting, eller hur?
Jag ska säga något och Addis, om du blir trött, det är bara att gäspa. Då vet du att jag ska avbryta. Så här är det. För när jag spelade i ligan, då hade jag och mina lagkamrater i Borås en teori om att hade Carmelo spelat för Örebro, som på den tiden hade Darius and T, Michael Loge, jag tror Brandon Barton var där. Vi trodde inte att de hade vunnit. Vi trodde att Carmelo hade dominerat. Han hade säkert tagit Örebro långt. Men precis som Lars ser här, att liksom även i en sådär låg liga som svenska ligan, du måste fortfarande ha bredd och du måste fortfarande liksom ha, du kan inte vinna med bara en spelare. Vad var det han snittade i Solna? 35 poäng per match, vad hette han?
Derek Tarver.
Det funkar, de kom till final, men i finalen var det klart att liksom det håller inte mot riktigt bra lag. Så bra hot take, LeBron han vinner inte med frysen. Jag är 1000% säker med det.
Men du
tror att han vinner med alla andra?
Kanske inte med Kalmar heller, men resten tror jag att det går. Ja. Mm. Jag vet att det låter sjukt. Ni som lyssnar som inte följer SBL, ni tänker säkert, du är dum i huvudet. Jag säger till er, LeBron hade snittat precis det han vill, Men jag lovar er, du kan inte spela en mot fem. Det går inte. Alltså, tro mig. Tro mig.
Ja.
Jag vet inte exakt var gränsen går, men det är ju helt klart att han skulle ju liksom totalt rucka balansen för det lag han spelar för. Att det liksom, jag vet inte exakt om gränsen går vid Kalmar eller om den går vid Uppsala eller var den går, men den går ganska långt ner tror jag, för att man faktiskt vinner med LeBron, just för att skillnaden är inte så stor ändå mellan typ Jämtland och Köping.
De här lagarna som har liksom en bra tränare och några bra svenska spelare och två, tre bra importer, givetvis det funkar. Vi går vidare för att det kommer jäspa snart.
High Valley säger att ni, alltså bänken då, har håsat upp Mikko Rippinen till såna höjder att den enda som är högre upp är Gud, hon själv. Ja, Mikko är duktig, nej, så duktig som ni, inom parentes Nick, fått honom att framstå är han inte.
Låt mig förklara. Han kommer till klubben och blir huvudtränare när de är på gång att gå i konkurs. Första året, han spelar med ruttna importer, så Kareem Kanti och vad fan var det för du som spelade där. Till och med Jim Jacksons son spelade. Hur som helst, han spelar bra, de blir fem eller sex, sen kommer corona. Efter det vinner han två år i rad. Han blir förbundstränare, vi har aldrig sett Sverige spela så här bra. Inte i alla fall på 20 år, minst, eller hur Skölden? Och då är frågan om vi överskattar honom. Men vad fan, alltså det är en ung tränare som levererar vad den har varit. Det är en ung tränare som liksom visar att hans lag överpresterar. Det går inte bra i år för Norrköping, det ser vi idag. Stort torsk mot Köping. Det är hans första riktiga test, men han ska hyllas och han ska hyllas ordentligt för att han gör ett jävla bra jobb. Folk utvecklas. Kolla på vilken resa Felix Stenis har gjort. Jag vill inte höra det där. Mikko Rippinen är en otroligt bra tränare. Faktiskt. Och jag tycker att han har framtid som internationell coach. Vi går vidare innan Addis Jesper.
Jag måste lägga till att High Valley har skrivit till oss för 10 minuter sedan. Känns inte som min hot take. Alltså het idag. Vad står det i matchen egentligen?
Helvete vilken
Köpingland med 80-64.
Tänk om Mikko Rippinen hatar dig. Alltså då lever man i en liten klubb. Alltså det är en liten klubb. Mikko Rippinen hatar dig.
Ja, nej, sådana finns inte här i bänken.
Jag tyckte faktiskt att lite grann att han försökte göra poängen att vi kanske överskattar Mikko Rippinen. Han sa ju att han var bra, men ja, jag tänker inte säga emot. Jag tänker inte säga emot Nick. Rippinen är bra, helt klart. Sen är det absolut inte Gud.
När inte ens konträr Addis går emot, då vet man att Rippinen sitter säkert. Det är helt lätt.
Men alltså efter dagen, 47-16 i halvtid, Gerke, årets coach. Det måste ju vara så.
Gerkes revansch, baby. Gerkes revansch.
Okej. Oscar Lord, apropå det här med coacher i SPL då. Han säger att Adnan Chuck är Sveriges bästa coach. Men inte topp 5 i ligan på att bygga trupp.
Och det tycker jag är väldigt intressant. För det är laget som spelar så jävla bra nu, som har förlorat en match i oktober. Där har du Daniel Johansson som spelat där i flera år. Där har du Artur Green som har spelat där i flera år. Pierre Hampton som har spelat där i flera år. Jag förstår inte den poängen. Sen är Adnan Chuck en fantastiskt bra coach. Jag tror att, och det som är roligt är att varje gång Jämtland spelar hemmamatch är det fullsatt. För när han coachar i Norrköping, då sa de Adnan Chuck basket, det är väl ingen som vill se på det där. Så skönt att han motbevisade. Adnan är ett tungt tränare att jobba med. Många som har haft honom som coach säger till mig, det är tungt, det är många träningar, det är hårda träningar, han kräver jävligt mycket. Inte en coach för alla. Men om man får spelare som är liksom Adnan Chuck kompatibla, så är han otrolig. Och taktiskt sett, alltså jag menar, titta på den här finalen 2018 mot Luleå. Ni som inte minns, Norrköping skulle inte vunnit. Luleå var bättre i den serien, men ändå löste han det med sina alltså han är jävligt bra. Jag tycker att Anders Jack taktiskt sett är nog vassast i Sverige. Och även bra på att bygga lag. Jag köper inte det att han inte kan bygga lag.
Kör du först också.
Nej, men jag hade velat veta mer på vilket sätt han tycker att han inte gör ett bra, alltså bygger sin trupp. För som du säger, jag tycker ändå att han har haft en bra trupp. Eller har också.
Folk har blivit bättre. Alltså man ser ju just de här som man har haft i 3 år. De behöver inte titta på varandra. De bara vet vad alla är. Liksom, och det är det som kännetecknar en bra coach och liksom ett bra truppbygge. Men Skölden, vad tänkte du säga?
Jag tänkte bara säga att han, alltså, någonstans är ju så, Adnan är 42. Han precis då som både Mikko Rippinen och Ludde Degernäs har ju förstås liksom stora utvecklingsmöjligheter. Alltså jag kommer inte ihåg hur gammal Greg Popovich är, men vad är han? Typ 77. Alltså fatta, det är liksom... Adnan är svinbra, och det är ju naturligtvis också så att Adnan har utvecklats redan nu från vad han var för ett par år sedan. Och just med Adnan så tror jag att han är den typen som kommer att fortsätta utvecklas länge. Så det här du beskriver, Nick, om att han är tung och han är... Jag tror att han kommer att hitta sätt att han kommer på något sätt att... Han kommer att utvecklas och förstå dels då både vad beträffar att bygga trupp och hur man tränar och hur man liksom håller folk... motiverad och glada snarare än bara motiverad av, alltså så att säga, någon som ställer krav. För det gör ju Adnan. Jag är rätt övertygad om att Adnan kommer att fortsätta utvecklas och kommer att bli en väldigt, väldigt bra coach. Han är väldigt bra redan nu, det är inte det, men jag tror att han har en hel del utveckling kvar i sig.
Joel säger att apropå Jämtland då, Joel säger att CJ Jackson leder Jämtland till guld i år.
Han är bra. Jag gillade honom i Köping när de kom trea pandemiåret. Många sa att Jeremy Combs var deras bästa spelare. Jag håller inte med. Jag tyckte CJ är jävligt vass. Och han är den riktigt bra pågare. Den av mina favoriter. Kan göra lite av varje.
All right. Vi tar några NBA innan vi stänger ner det här segmentet då. Gabriel säger att ingen titel i Nuggets för Jokic.
Alltså överhuvudtaget då, antar jag, ja, inte precis. Bara i år.
Yep.
Alltså men vad fan, den är ju het, men det är ju bara ett lag av 30 som vinner. Så ska man betta på någonting så ska man ju betta på att folk inte vinner. Så det är... Men alltså jag kan absolut se Jokic ta titlar i
ska den. Ska vara i år i så fall?
Ja, det är typ kanske. I år det måste hända. Ja.
Kanske.
Jag fattar inte, varför kommer det rapporter överallt om att de är jättesugna på att trade Bones Highland? För hela deras bänkspel grundar på att han ska komma in och skjuta så mycket som möjligt. Det där tycker jag bara skumt. Ja, Bones Highland, det kan bli liksom en first rounder för honom, bara, va?
Jag fattar inte heller, för dessutom är det ju så att Highland tjänar ju inga pengar. Så liksom du får inte tillbaka någonting för honom. Alltså han tjänar ju typ 3 miljoner eller vad det är, och han har utvecklats till att bli, som du säger, en ganska viktig spelare för dem. Alltså ur det perspektivet, han är ju ändå den som backar upp, han är ju liksom deras backup point guard. Sen är det ju så att hans on-off är ju horribla liksom. Men han lär sig ju vart efter tiden går, och han är jävligt spektakulär och... Alltså jag kan inte förstå varför de skulle trada honom liksom. Det låter ju helt meningslöst.
Ja, i år borde han vinna. Det är nog bästa chansen han får faktiskt. I alla fall det kan vi slå fast. Eftersom att toppen är ganska det finns inga superlag i år liksom. Boston kanske då. Okej, Ante säger att oavsett vilket lag som når finalen från West så kommer laget från East vinna. Spelar ingen roll vilka West skickar.
Han la upp en gif på Giannis, ska vi väl säga där också. Visst var det så?
Ja,
så det är Bucks han tänker sig ska vinna.
Ja, men absolut att East kan skicka både Bucks...
Boston och Philly.
Boston, Philly. Kan man ta med Nets där?
Kanske.
Ja, varför inte?
Kanske.
Ja.
Går de till final har de ju fått ihop det.
Ja, alltså... precis. Alla de fyra skulle jag ju... Ja, i alla fall från höften skulle jag ta dem före något West-lag. Det tror jag. Ja, vi köper
den. Den är het, men jag ser var den kommer ifrån. Golden State är inte tillräckligt bra för att jag bara ska skjuta ner den. Som det ser ut hittills.
David Linde säger att Lakers trupp inte är så dålig som alla LeBron-fans vill få det till. Jag säger bara, jo det är den. Den är horribel.
Alltså. Den består ju av folk som ingen vill ha i princip. Så tänk dig liksom, Russell Westbrook-kontrakt, ingen vill ha dem. Lonnie Walker, Spurs inte ville resigna honom. Austin Reeves odraftad. Thomas Bryant var fan out of the league.
Nej. Alltså, nej. Han var ju skadad alltså, i Washington. Och Washington signar ju inte sina draft eller sina draft picks till extensions. Det vet vi ju.
Vad fick han, men han spelar ju för minimum i Lakers.
Ja, det gör.
Ja, precis. Jo, jo.
Det är väldigt mycket Schröder. Ingen vill ha honom. Han spelar också för minimum. Om jag har rätt. Alltså det är verkligen en blandning. Det är en blandning människor som ingen vill ha. Plus typ LeBron och Davis.
Men det är fint av Lakers.
Schröder har ju faktiskt varit bra.
Nej, Thomas Bryant har varit galen. Mm. Och han är, vet du varför han är bra skölden? Det är för att LeBron gör sina lagkamrater bättre. Thomas Bryant hade inte varit så där bra i något annat lag. Det är sant. Jag driver inte.
Det som är problemet för Thomas Bryant, om man ser det så, det är ju när AD kommer tillbaka, så det visar sig att AD ska spela center. Jag ser inte riktigt Thomas Bryant klara sig som fyra. Så ja.
Ja, vi säger bara nej. Det är en svag, svag trupp. Det är därför jag gillade ju Louis försök att göra den bättre. Jag tyckte att jag hade gärna sett Seth eller Bogdanovic eller Lillard där. Men okej, vi tar sista. Det är då en hot take som handlar om det här med challenge-systemet i NBA. Och jag kan sammanfatta det med att säga bara att en challenge per match är bra, hävdar den här personen då. Men har man rätt i sin challenge så ska man få behålla den.
Idag så alltså om så du utmanar ett omslut och du får rätt, ja, så borde du få chansen att göra det igen.
Ja, för precis som Lakers hamnade i då mot Boston nu när de blev rå. Att vi inte har nämnt det, Skölden, du var smart. Du sa, ska vi inte säga något om Embiid och Jokic? Ville inte nämna.
Du var smart.
Oj, oj, oj.
Men du får... Alltså ett är ju solklar, 100% solklar fall på Tatum mot LeBron. Men om du frågar mig så är det precis lika solklar stegfäll innan han faular. Så den där kan du ju kalla 50-50 om du vill. Du får prata om den bäst du vill.
50-50, otroligt. Ja, hur som helst
så. Ja, men det är ju så, det är ju bara att gå tillbaka och titta på tejpen. Det är ju stegfäll, sen om de blåser eller inte. Det är ju liksom, det vet jag inte, men det är stegfäll.
Stegfel. Ingen bryr sig om stegfel.
Jo, de har börjat blåsa för det i år, Ali, så det finns en anledning till det. Om de inte blåser för stegfel gör alla 160 poäng.
Ja.
Men den där skölden, jag är inte med dig. Det där är... Det kanske är stegfel, men det är ingen... Peyton Pritchard får inte den blåsningen mot sig.
Stryk kanske. Det är stegfel, men de blåser den ju inte. Men det är stegfel, Nick. Det vet ju du också.
Ja, men domarna såg ju tydligen inte sista sekunderna, så det...
Nej, de blundade. Men hur som helst, håller ni med? För jag håller med den här hottecken att det är klart man ska få behålla den. Det är ju helt stendumt att man... liksom, ja, du har rätt, men ja, nu har du förbrukat den. Nej, jag tycker att du behåller
och man. Det är ju också en anledning till att vi i princip aldrig ser några challenges för en... Alltså,
exakt. Man vågar ju inte använda dem.
Liksom. Man vågar ju inte använda den. Det är ju... För, man vet, alltså, för det är ju också så att det finns ju någon, jag kommer inte ihåg exakt hur de har formulerat det, men vi säger att Lakers hade haft en challenge kvar på LeBron, och så tittar de på den och sen så får de igenom, och så ser domarna liksom, ja, LeBron gjorde stegfel, då får de ju inte ändra på det, för det är inte det challengen gäller.
Ja.
Så därför är ju det här att liksom, ja, men du måste ju på något sätt challenge det som är liksom, så
är det. Ah,
och då blir det ju också lite konstigt. Men jag är 100%, men jag har ju rätt i din challenge, så är det klart att du ska ha chansen att få en ny.
Ja, ah, nej, men så är det. Vi ska gå till SPL och landslag. Jag ska bara kort säga att vi ska bara reda ut det här med, sen släpper vi P05 tycker jag. Men vi har ju fått, vi begärde kvitton sist och nu har vi fått det. Vi har fått det per mail, så vi har sett resultatet och så har vi fått det i vår inbox då. Och det är ju att Norrköping P05 har torskat mot Östersund P05. Så de har mötts och det var i Scania Cup. Elite 8.
Det där är tung smäll för Norrköping.
Ja, precis.
Så vi korar Östersund och säger till Norrköping, ni får komma igen i Scania och årets Final Four och allt vad det blir. Och stake your claim en gång till. Men just nu tar vi Östersund.
Ja, så är det. Östersund, vi slår fast det. Det är allt vi har att säga om P05. För evigt. Vi släpper den.
För evigt. No more.
No more. Ja, vi går till SPL då.
Yes. Lojsan. Starta.
Ja. När jag fick det här att jag skulle göra en MVP-lista med 5 kandidater så kände jag, jag har 3 självklara. Sen är det lite svårare vilket jag ska ta in som de 2 sista. Men mina 3 självklara är just nu Klara Lundqvist i Södertälje. Hon spelar fantastiskt basket i år. Snittar 22,9 poäng och 6,1 assist. Och man får inte glömma att hon var sjuk förra säsongen också. Spelade inte. Så att göra den här säsongen efter det är bara fantastiskt. Sen har vi, ja, ursäkta om jag uttalar hennes förnamn fel, Aquira de Costa i Alvik. Fantastisk säsong. 23,8 poäng med 16,6 returer. Hon var nog den första jag tänkte på när det kommer till MVP faktiskt. Sen har ju Alvik gått ner sig lite nu de sista matcherna och även hon har ju varit skadad. Men hon gör ett grymt jobb. Och sen den tredje som jag tänkte på direkt var Jessica Kelleher som spelar i Östersund. Och hon snittar 21,5 poäng och 12,6 returer. Och ja, utan henne hade Östersund inte varit så bra som de är i år. Så det var mina självklara. Sen blir det lite svårare. För då har vi ju... Ja, alltså i Luleå så har ju Bria Goss och Brooke McCarty-Williams gjort det riktigt bra. Sen har vi Alexa Held från Norrköping. Utan henne hade de varit inte så bra som de har varit till och från. Och sen tycker jag också att Frida Ellebrink har haft en väldigt bra säsong. Men jag tror nog att jag hamnar på att mina 2 sista blir Bria Goss och Frida Ellebrink. Så det är min topp 5 MVP-kandidatlista just nu.
Okej, okay, det är väldigt roligt för att vi ska alltså gå igenom MVP-listor för både SBL, dam och herr. Och Louise har gjort en för dam. Så här såg min lista ut, Louise.
Mm.
Nummer 1, eller vi börjar med från nummer 5. Jessica Kelleher eller Alexa Hell. Det känns som att båda typ ger sina lag exakt lika mycket när det gäller liksom i value, om du förstår vad jag menar. Mm. De är värda för sina lag ungefär lika mycket. Gör väldigt, väldigt mycket och har bra stats och deras go-to-spelare. På fjärde plats har vi Frida Eldebrink. Visst, missade en del av säsongstarten, men fan, hon är ju ostabbar. Brutal. På plats 3, Klara Lundqvist. Som du ser, sjuk säsong. Som vanligt av Klara. Men det känns som att vi pratar om mest värdefull och plockar man bort henne från Södertälje så tror jag att man skulle knappt märka det om båda systern Eldebrink är med. 2, Bria Goss. Jag tycker att hon är sjukt bra. Jag tycker att hon är sjukt pålitlig framförallt. Medan Brooke McCarty-Williams, det vet jag att hon inte är det. Även fast slutspelet från förra året ska inte räknas när man beräknar årets grundserie. Men Bria Goss, det finns en trygghet i henne som jag verkligen uppskattar. Och nummer 1, Akira de Costa. Snittar man 26-15 och om liksom får man ett lag som Alvik som saknar talang att vara ändå säkert slutspelslag, då tycker jag att man är värd MVP.
Mm. Så vi hade i princip samma lista.
Vi hade samma femma men inte i samma ordning.
Nej. Så
great minds. Great minds think alike.
Så är det.
Och sen är, eller Addis, du som älskar SBL dam och hatar på Södertälje, tankar?
Nej, men jag tyckte att det var bra listor.
Jag måste bara faktiskt nämna också Sandra Hansson. Inte för att hon har kanske samma alltså, poängsnitt och så. Ja, men hon har gjort en fantastisk säsong i Uppsala och för Uppsala.
Verkligen.
Ja.
Jag trodde inte
så
att hon hade
bara nämna henne. Mm. Nej, hon har gjort det riktigt bra och det är kul att se. Hon har varit i Umeå i så många år och dratts med knäskador att hon... Nej, riktigt bra säsong. Shoutout.
Mm.
Yes. Och sen har vi herrarnas. Där har jag på 50 platsen Charles Barton. Snittar bra. Har inte riktigt spelats jämnt och bra över hela säsongen. Men han har 17 poäng per match. Nässjö spelar bra, bättre nu på slutet. Och jag tycker att han är värd att nämnas i diskussionen. Fyra, Adam Ramstedt. Många märker inte att han har utvecklats. Han håller på att bli bättre och bättre och bättre. Trots att han... vad fyller han? 28 år. Han är 95, va? Verkligen utvecklats alla sina aspekter av sitt spel. Och är tydlig MVP-kandidat. Pierre Hampton på plats nummer 3. Jag vet att Feldin från Jämtland tycker säkert att han bör vara nummer 1. Några till också. Och jag tycker att Pierre kanske är ligans bästa spelare. Men just när vi pratar MVP, han spelar 26 minuter per match, såg jag idag. Det räcker inte för att bli MVP. Det har aldrig räckt för att bli MVP. Exempelvis CJ Wilson förra året i Jämtland som blev MVP spelade 33 minuter. Alltså du måste ju dra ett tyngre last än 26 minuter per match. Så det är därför Hampton inte bör bli MVP tycker jag. Men han kan vara ligans bästa spelare. 2, Ryan Logan. Ibland blir jag fruktansvärt arg på den här grabben. För att, när han får försätta när Magic Johnson, det är då Borås är som sämst. Men faktum är att Borås har ligans bästa anfall. Varje anfall han inne på planen går igenom honom. Han är otroligt passare. Vi snittar bara 12-16-6. Förlåt, 12-6-6. Men alla som ser på matcherna ser att han är alfa och omega i Borås. Och nummer 1 är det Gustav Hanssons thickness. Fortfarande uppe på 23-24 poäng på match. Och han kommer ju få utmärkelsen. Jag har svårt att se att någon annan ger röst in. Alltså det skulle vara så otroligt oseriöst om coachen och spelarna som röstar ger det till någon annan. Faktiskt, tycker jag i alla fall. Så där är listorna.
Bra lista.
Rimligt. Men vi måste verkligen sluta prata om Gustav Hansson i den här podden. Så att det var sista gången.
Jag tycker vi ska snacka mer Gustav Hansson.
Fuck that. Sista gången.
Fuck that. Mer Gustav Hansson.
Ja, nej men okej. Okay. Och jag tänkte säga...
Ska vi verkligen sluta snacka Gustav Hansson trots att han är född i Uppsala? Alldeles?
Ja, just det. Så var det. Jag skojar. Nej, men... nej, men jag skulle fråga... jag tänkte fråga när senast vann en svensk spelare MVP. Men jag kom ju på att Victor vann ju...
Exakt.
2 år sedan, va?
Och sen innan det var det typ Leslie Myrtle 2008. Nej, Kjellbom för fan vann ju massa.
Ja, just det. Kjellbom. Men alltså, det är ju rätt anmärkningsvärt faktiskt. Om jag inte räknade helt fel, Nick, så hade du en amerikan av 5 på
just det.
MVP-listan. Det är ju, alltså att en svensk kan vinna någon gång ibland, det är ju en sak. Men bara en av 5 amerikan, det är det är nytt. Det kan jag minnas att jag liksom har varit med om.
Hur många importer hade du, Louise, på din?
3.
3 av 5?
Jag med.
Okej.
Okay. Yes. Eftersom att vi hade samma, så ja.
Ja. Mm. Bra, Nick. Du med.
Du hörde att Addis jaspade där, Louise.
Klassisk Addis.
Men det är jag har ju ett larm på min lur som jag ser ibland ska ringa någon dag. När är det? Det är match snart jag ska titta på. Vad var det?
Ja, lördag.
Är det nu på lördag?
Jajamensan, klockan 3.
Jävlar, Tälje, let's Luleå. Go!
Jag är så taggad.
15.00, Tälje, Luleå, okej. Okay. Mm. På lördag.
Ja.
Medan vi pratade SBL, jag såg att min boy Peter Lindvall hade en fråga eller slash hot take. Bästa femman i SBLs historia. Du gav några förslag, Sjöldström. Ja, alltså det är svårt att säga den bästa. Jag tror det är väldigt svårt att avgöra. Men jag tycker att min favorit är ju den där med Linus Bergson, Liam Rush, Alex Westby, Jakob Sigurdarsson och sjukt nog Johan Pierre från ingenstans. Bara Johan Pierre, bara what the hell. Men Johan Jansson kom från bänken i det laget och så vidare. Så man kanske kan ha Johan Jansson där och så Jakob som PG. Men hur som helst, den femman tycker jag var för jävla bra. Så där får du Peter svar på den, så att vi inte glömmer honom.
Jag skulle nog ta en annan, även om den i och för sig var grym. Alltså inget det, men alltså jag både någon Södertälje 5 under Bosnich år, alltså när John Robertson var ohejdbar. Norrköpinga kandidater när de spelade internationellt och liksom gick i princip 12 djupt med bra importer och eller landslagsspelare. Och Plannja har haft, alltså ett och annat sinnessjukt lag. Alltså de hade ju något år när Vincent Lundahl teoretiskt skulle kunna spela i landslaget. Han såg knappt golvet.
Ja, det är sjukt.
De har liksom, ja du vet, alltså han är typ tionde man. Liksom.
Och i SPL Dam kan man hävda att Södertäljes nuvarande lineup är den bästa.
Södertäljes femma kan vara den bästa femman någonsin. Mm. Mm. Talangmässigt, inte hela truppen. Men Luleås trupp tycker jag faktiskt har mest talang. Mm. Du har ju liksom halva landslaget plus tre av de bästa importerna vi har haft de senaste åren. Alltså,
det är helt
fan...
sjukt.
Alltså, det är sjukt.
Och sen start har du... femma mot start femma.
Lyssna på det här Adis. Mm. Mm. Du har, vi har redan pratat om det här, men jag glömde nämna Tilda Trygger.
Ja, jag glömde, lite jag game nämnde changer faktiskt.
Ja, men hon är liksom en av de största talangerna svensk basket haft. Vi, liksom Sofia Hägg har varit hur bra som helst. Alltså, de är ju... Alltså, det kommer vara så sjukt att se den finalen. Den finalen kommer vara insane. För det är inget av de här två lagen har råd att förlora. Båda har byggt för att vinna. Alltså, det kommer vara galet. Vad galet.
Ja, och då är ju fortfarande Alice Nyström skadad också.
Men kommer hon tillbaka, då har de nästan för många bra spelare. Då tror jag inte ens att det blir bra, alltså. På riktigt, du driver inte.
Jag vill bara göra ett tillägg där att jag kommer inte riktigt när det kan ha varit, men gissningsvis liksom typ 2006 eller 2007 eller 2008 så hade ju Solna några helt sjuka lag också.
Ja, det har jag förstått
faktiskt. Alltså där de hade Christy Bacon, Katarina Andersson, Maria Näström och
Egnell.
Någon grym jänkare, Egnell,
ja.
Mikaela Levin. Liksom Mikaela Levin var ju landslagsmässig och ändå backup center liksom. Som sagt, de hade ett sjukt lag där några år. Södertälje hade jättebra lag men kunde inte get over the hump för att Solna helt enkelt var lite för bra.
Those were the days.
Yes, those were the days. Ska vi säga något om landslag och sen
ja,
stänga ner?
Ja, vi ska säga någonting om landslag. Vi återkommer med mer om landslagen när det börjar dra ihop sig. Vi hinner ju ett avsnitt till innan Sverige spelar EM-kval mot Israel och Lettland. Men vi kan ju säga det att det verkar faktiskt som att det kommer att bli... Jag för mig att Nick, vi sa vi så? 8000 åskådare är bra, 9000 är succé. Sa vi inte det?
Det är precis det vi sa.
Ryktesvis så har man sålt ungefär 7000 biljetter redan. Så det lutar ju åt att det åtminstone blir bra. Och du kan göra ditt för att se till att det blir succé. Gå på Sverige-Lettland i Globen, Avicii Arena, 12 februari så ses vi där.
Vänta, 7000, fan vad bra. Jesus Christ.
Ja. Redan nu, alltså då är nästan 2 veckor före match.
Ja, men då kommer det landa säkert på 9K skulle jag gissa.
Skölden sa det här för typ en timma sen.
Fan vad bra.
Han var inne i Norrköping-matchen då.
Ja.
Fan vad bra. Hey, köp biljetter. Ni är skyldiga det, svensk basket. Framförallt om ni bor Stockholm, Södertälje, Uppsala, Norrköping, Örebro, Gävle. Fan, upp till Östersund, ner till Malmö. Bara åk dit. Hej då.
Ja, tack för idag.
Tack för idag, vi hörs. Ha det bra. Hej då.
Ciao.